och välkomna till avsnitt 390 av Ångestpodden.
Hej, vi vill ju ändå börja med att när vi spelade in avsnittet förra veckan så hade inte nyheten nått oss ännu om att Ing-Marie Wieselgren blev utsatt för ett brutalt våldsbrott. Att hon blev mördad i liksom demokratins högborg i Almedalen.
Mm. Och vi har ju, eftersom vi just jobbar med samma frågor, så har vi ju träffat Ing-Marie i flera olika sammanhang. Eftersom ju hon var nationell samordnare för just frågor kring psykisk hälsa.
Ja, för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner.
Och vi sågs ju också som hastigast i Almedalen. Och ja, alltså alla ens tankar går ju ändå till Ing-Maries familj. Så otroligt, otroligt sorgligt. Alltså det går ju inte ens att sätta ord på det.
Jag tycker det är så ofattbart också att hon var måltavla.
Mm.
Och att, ja men det känns verkligen som att alla vi som har jobbat under många år med de här frågorna har ju såklart stött på Ing-Marie i många sammanhang, för hon var ju så. Hon brann för de här frågorna. Hon var med i alla forum som tänkas kan för att lyfta frågorna om, ja men framförallt då psykiatri. Och det ser man ju verkligen nu hur alla liksom, jag tycker det har varit så fint att läsa allas liksom minnen av henne. Vilka, liksom, hur man minns henne när man har träffat Ing-Marie.
Hon har sannoliken gjort både intryck och avtryck.
Verkligen. Man blir liksom, alltså det känns ju som att Almedalen aldrig mer kommer bli sig likt, samtidigt som det känns viktigare än någonsin att Almedalen fortsätter. Och jag läste att hennes familj hade också uttalat sig och sagt det, att men Ing-Marie fick var den sista tiden i sitt liv fick hon vara där hon verkligen älskade att vara i form av att ja, men visa sitt brinn i de här frågorna. Och det tror jag ingen har missat.
Nej, verkligen inte. Vi har ju tagit lite semester.
Precis.
Men podden rullar ju hela sommaren precis som vanligt. Men vi är kanske lite sega på Insta-DM nu.
Det kommer vi ju faktiskt vara.
Ja.
Men vi kommer ju liksom, alltså om vi ställer en fråga eller om det är sådär, då svarar vi ju.
Alltså jag vet ju att jag kommer ju liksom, min anda kommer ju falla på några gånger i sommar när man ligger typ en sån dag och har skittråkigt, inte gör någonting, typ inte har orkat rulla upp rullgardinen och köra en liten frågestund liksom. 100. Det sker ju alltid. Men som ni vet.
Ja men exakt, men jag tror också liksom att man kan känna, jag börjar ju känna behovet ganska fort, vet ju jag, när jag är ledig. Efter att så, jag vill ha kontakten, eller vad tänker ni om det här, eller så. Och bara för det så ställde jag faktiskt en fråga till er för några dagar sedan på Instagram. Och ni får gärna, när ni hör det här nu, också skriva. Jag vill veta vilka som är de bästa svenska böckerna på hedersrelaterat våld. Eller liksom, ja men hederskultur, frågorna som rör de här frågorna. Och jag vet att någon frågade om så här, men ska det vara roman, ska det vara fackligt, alltså helst fack. Men allt är verkligen av intresse.
Yes.
Så tipsa oss gärna om det.
Så har vi lite sommarläsning.
Ja.
I dagens avsnitt så pratar vi om något som vi ju egentligen gör varenda vecka. Men kanske från en lite annan synvinkel. Och inte med vem som helst, utan med en biträdande professor.
Nej men, och forskare.
Ja.
Anette Wikström.
Ja.
Och vi bjöd in Anette efter att vi hade sett en artikel i Svenska Dagbladet i våras som hade rubriken "Unga delar inte bild av utbredd psykisk ohälsa".
Ja.
Och då tänkte vi så här,
då hajade vi ju till, ja, fattar ni ju.
Ja. Nej men det gjorde vi. Och Anette har ju då i sin forskning tillsammans med sina kollegor uppmärksammat att det som kallas för psykisk ohälsa hos barn ibland kan handla om mer vardagliga problem. Och hon menar att så här, ja, men det har skapats en offentlig berättelse om en kris och skenande psykisk ohälsa bland barn och unga som är problematisk.
Ja. Och det som är intressant tycker jag är, och detta har vi ju sagt innan också, att Det är liksom ofta vuxenvärlden som tror att barn och unga inte vet vad psykisk ohälsa är. Mm, utan att helt plötsligt är det en hel generation som kallar allt psykiskt lidande och skavigheter för psykisk ohälsa. Vilket det ju faktiskt inte är.
Nej.
Det är liksom som att vuxenvärlden har aldrig pratat om de här frågorna. Så de tror att barn och unga inte vet vad det är. Det är det egentligen de som inte kan begreppa.
Men jag tänker ju med om så här, om vi är medskyldiga till den här bilden,
ja,
till den här mediala bilden.
Mm.
Alltså så här, jag tänker att, eller jag ska säga det här efter avsnittet, för nu ska vi rulla.
Mm.
Intervjun med forskaren. Nej, jag måste säga detta med att Anette liksom har forskat på barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa.
Ja, hon har ju pratat med mycket ungdomar, kan man minst sagt säga.
Gåsut.
Ja.
Vi rullar intervjun med forskaren Anette Wikström.
Varsågoda. Hej Anette och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack för att jag får vara här.
Det är väldigt kul att ha dig här.
Ja. Ah. Det känns jätteroligt för mig.
Ja, ja, men du ska veta det, Anette, att vi tycker det är extra roligt när vi får forskare i podd.
Ja.
För vi tycker det är så häftigt och liksom viktigt. Men du ska få berätta, vem är du?
Oj, ska man säga det i en podd också?
Ja!
Ja, men jag jobbar på Linköpings universitet på en avdelning som heter Tema Barn. Mm. Så jag håller på med tvärvetenskaplig forskning om barn och barndom och att se hur konstruerar vi barn och barndom. Så att vi tittar på barn och barndom med ögon från psykologiskt håll, pedagogiskt håll, sociologiskt, antropologiskt. Och jag har en bakgrund som antropolog och gjorde min avhandling i Sydafrika ute på landsbygden i KwaZulu-Natal och intresserar mig för hur vi ordnar våra liv, hur vi konstruerar våra liv, också hur vi pratar om våra liv och tänker om det, för det präglar ju också hur vi agerar.
Mm.
Så både hur man förklarar sitt liv men också hur man gör i vardagen när man lever sitt liv.
Mm.
Och jag är intresserad av hur vi interagerar och lever tillsammans och pratar om våra liv.
Åh, det är så spännande.
Ja, det är så spännande.
Och som på tema barn har jag då mycket ägnat mig åt att forska om barn och unga och psykisk hälsa.
Mm.
Men sen måste jag ju bara svara på att jag har ju också fått barnbarn.
Ja!
Och tre av dem finns här i Stockholm, så ja, att det är ju toppen att få komma hit och först få möta er och sen få gå och gosa med barnbarnen.
Vilken dag!
Ja, helt magiskt.
Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, dels tänker jag på att jag själv säger det då och då, att jag har sån ångest över det här. Men framförallt, eftersom jag nu har intervjuat så många ungdomar som går i årskurs 9 om just begreppet ångest, så tänker jag mycket på hur de håller isär olika typer av ångest och säger att ja, jag har ju ångest, men min kompis, hon har verkligen riktig ångest.
Mm.
Så de jag intervjuade hade väldigt stor medvetenhet om att vi håller på att devalvera begreppet och använder det i tid och otid, som jag ofta gör.
Mm.
Men det är ju när jag är extra nervös, kanske som nu.
Mm.
Men de menade på att det är verkligen skillnad. Vi använder ångest ganska mycket, men det finns de som lider av ångest och då är det ett mycket större problem och mer svårhanterligt och då behöver man hjälp.
Mm.
Och det här tyckte jag var så intressant, att de var medvetna om devalveringen men också höll isär och ibland kunde säga att hon har ångest.
Mm. Ja, exakt.
Hon är sjuk.
Ja. Exakt.
Och det tycker jag är en klok skap vi behöver ta till oss av.
Ja, verkligen.
Ja, 100%.
Mm.
Ja, men det känns också som att ångest är ju liksom ett så, alltså någonting som i media används för att ladda saker. Alltså man kan ju använda det om allt ifrån Melodifestivalen, att någon har ångest, eller alltså att det har börjat användas som ett ord som man har bytt ut mot kanske nervös, eller att man har liksom är orolig, eller
ja, eller ånger, att man ångrar.
Ja, det också.
Alltså.
Mm. Absolut, man har sant. Ångest efter något ja. Har hänt, inte bara inför att något ska hända.
Precis.
Ja, det är väldigt spännande.
Så jag kanske har ångest när jag går ut härifrån för att jag sa något som jag ångrar.
Då klipper vi bort det.
Så det är, så du är bara att mejla.
Men nu sa du ju det, att du är professor vid Linköpings universitet, biträdande professor, eller vad säger man?
Ja, exakt.
Och antropolog och barndomsforskare. Vad har liksom, alltså, intresserat dig för de här frågorna och sakerna?
Jag gick min forskarutbildning på en avdelning som heter Tema hälsa.
Uh-huh.
Så att då, och sen när jag fick en anställning på Tema barn, så var det naturligt för mig att koppla ihop hälsofrågor med barnfrågor. Men jag tror att det också är mitt intresse för, som antropolog blir man intresserad av vad man i ett visst samhälle kallar normalt och onormalt. Vad är avvikande? Vad är icke avvikande? Och de här frågorna gjorde att jag började intressera mig för diagnoser. Mm. För vad betyder utbrändhet? Vad har hänt då? Hur uppfattar människor det? Och vad har hänt och hur förklarar man det och hur tar man sig igenom det? Så att jag är väldigt intresserad av frisk och sjuk, normal och onormal. Och att titta på det, inte utifrån att sätta upp de gränserna, utifrån att se, skulle vi kunna klassificera på något annat sätt?
Mm.
För våra klassificeringar, det bygger vi upp tillsammans. Mm. Men de är ju inte huggna i sten. Utan de går ju att förändra. Ja. Vi kan börja prata om det på ett annat sätt. Vi kan se på det på ett annat sätt.
Mm. Men media har ju de senaste åren presenterat en väldigt dyster bild av ungas psykiska hälsa. Och Socialstyrelsen rapporterade även de redan 2017 att den psykiska ohälsan bland unga mellan 10 till 17 år har ökat med 100% de senaste 10 åren. Ja. Alltså, hur ser det ut egentligen? Kanske en svår fråga att svara på, men vad tänker du om det här?
Ja, egentligen så tror jag att de där siffrorna inte hjälper oss vidare på så många sätt. De är intressanta för en statistiker.
Mm.
Men att komma ut som ett budskap till oss som försöker förstå det här med barns och ungas hälsa, eller som jobbar med barn och unga, eller till unga själva.
Mm.
Där tycker jag inte att det bidrar med någonting, för att det inkluderar så otroligt mycket.
Mm.
Och det jag har sett i min forskning är ju att det är mycket mer komplext än så. Och det omfattar allt ifrån att känna sig nervös inför ett prov i skolan, kanske ha sömnproblem på grund av detta prov, till att uppleva panikångest som överfaller en i stunder när man inte vet hur man ska hantera det. Alltså, det är ett spektra som är helt enormt stort. Om vi buntar ihop det och försöker skapa en enkel förklaring och en enkel beskrivning, då tror jag att vi hugger oss själva i foten. Vi vet inte vad vi ska hantera, varken det där vardagliga problemet eller det där väldigt allvarliga problemet. Mm. Vi förlorar oss där någonstans.
Mm.
Och då kan man ju tycka, jo, men man måste ju rapportera statistik. Ja, men statistikerna själva är ju väldigt duktiga på att problematisera och säga att de här siffrorna måste vi ta med viss försiktighet, för att vi vet inte om unga idag som är bättre på att prata om psykisk hälsa än vad vi var.
Mm.
Då kanske de också rapporterar mer besvär, för att man är van att göra det. Man är van att vara på nätet och kolla vad kan de här besvären bero på.
Exakt, ja.
Och att då klumpa ihop det till berättelser som blir starka och som får faktiskt en, jag brukar kalla det, en performativ kraft i samhället. Alltså att de ger effekt. De är inte oskyldiga siffror som slås upp i rubriker, utan de får framförallt effekten att det sen kommer tillbaks till ungdomarna själva som ett insatsprogram som bygger på att alla har liknande problem.
Ja.
Och så är det inte.
Nej, exakt.
Så det är det problematiska med de rubrikerna.
Ja. Men hur har rapporteringen sett ut i övriga världen?
Jag tror att det finns liknande tendenser i stora delar av västvärlden. Att man basunerar ut de här problemen. Och inom mitt forskningsfält där vi har samarbetat med forskare i både England och Australien och, så pratar man om att det här har lett till en avvikelseblick på barn och barndom. Att man tittar på barn och barndom som utifrån brister och ofullkomlighet. Istället för att titta på resurser och tillgångar och intressen och ambitioner, så har man liksom börjat skapa en diskurs, brukar vi säga, omkring barn och unga som handlar om problem och avvikelser.
Ja, vad ska vi göra med den här generationen som nu mår så dåligt? Liksom? Ja. Mm. Men hur ser du på begreppet psykisk hälsa och psykisk ohälsa?
Jag brukar säga psykisk hälsa. Hålla mig bara till det.
Mm.
För att jag tänker att det inkluderar olika grader av ohälsa. Men jag tycker att det är ett jätteviktigt begrepp, för att vi måste förstå att vi är komplexa varelser som inte bara har fysiska besvär utan psykiska besvär. Så det är jätteviktigt. Men vi måste se att det är ett väldigt stort begrepp, och då kan vi inte behandla det som, det är ju lättare att skriva statistik på första sidan eller i Ekonyheterna om diabetes har ökat med så här många procent, för att det finns en mätsticka som kan mäta om vi har diabetes eller
ej. Ja, precis.
Men här pratar vi om ett så komplext fenomen, så att vi måste vakna över att det är en väldigt dynamisk process. Det är också något jag kan uppleva en dag, som ungdomarna vi intervjuade berättade. Ja, men igår så blev det världens konflikt mellan mig och min kompis, så jag mår faktiskt jättedåligt. Men dagen därpå kanske konflikten har löst sig och jag mår bra igen. Det är ett fenomen som är mycket mer svårfångat än till exempel diabetes.
Ja, exakt.
Men det är ett viktigt begrepp.
Men i enkätstudien Skolbarns hälsovanor som Folkhälsomyndigheten genomför på skolungdomar, vi sa det att vi drog till minnes att den måste ju ha gjorts när vi gick i skolan också. Man kommer liksom ihåg det på något sätt.
Det var kul att se vad man själv svarade.
Ja. men där ser man ju att ungdomarna liksom uppger en hög levnadsstandard och att de generellt mår väldigt bra. Samtidigt då som väldigt många också uppger psykiska besvär som sömnbrist, huvudvärk, ont i magen. Alltså, hur hänger det ihop?
Ja, i det här projektet så, för det första vill jag bara säga att vi är inte ute efter att avfärda den här studien, men vi tog i avstamp i den här studien, och det är en väldigt omfattande enkät med över 100 frågor om man räknar med delfrågor och så, som försöker pejla många viktiga aspekter hos barn och unga. Men vi tog avstamp i fråga 37 för att det var så här hög livstillfredsställelse men mycket besvär. Och tänkte, hur tänker unga och hur tolkar de den här frågan om 8 besvär? Och vad står besvären för i deras liv?
Mm.
Och då blev det ju uppenbart att det stod för, en intervjuperson sa, men alltså, lite nervös tror jag de flesta känner varje dag.
Ja.
Så att det var mycket som kom fram som visade på att de här besvären är en del av att vara människa.
Exakt.
Och det förklarade ungdomarna. Alltså, det var inte så att de tänkte på det som psykisk ohälsa.
Nej. Och det här är, alltså, för vi har ju själva känt när vi pratar med ungdomar och när vi pratar med vuxna, att det är lite som att vuxenvärlden, säger nu med citationstecken, har en bild av att det är de unga som tror att allt är psykisk ohälsa. Och vi bara, nej. Vilken ungdom tror att bara för att de typ har blivit dumpade av sin pojkvän så lider de av psykisk ohälsa? Det är jättesorg, och de vet det.
Exakt.
Men det är som att vuxenvärlden tror att ungdomarna känner efter jättemycket och tror att minsta lilla skavighet är samma sak, eller då lider man av psykisk ohälsa. Mm. Så det var det som var så skönt när man läste de texterna som du har skickat till oss, att så här, nej, ungdomarna vet att liksom, bara för att man har sovit dåligt en natt så behöver det inte det betyda att jag är på väg in i en depression. Mm. Alltså de är ju inte så alarmistiska som det känns som att vuxenvärlden målar upp den här generationen som.
Nej, jag håller med om det. Ja. Och det, jag hade hjälp av några studenter som transkriberade intervjuerna. Mm. Och de var också så förvånade. Så, men alltså, Anette, jättemånga av svaren handlar ju om kropp. Att ja, men jag har tränat och då blev jag yr. Mm. Och så drack jag för lite vatten, så nu har jag ont i huvudet. Mm. Och har svårt att somna, för nu tränade jag lite för sent. Eller jag drack för mycket kaffe och kan inte sova. Jag drack en energidryck.
Ja.
Så att vi var förvånade över att det som orsakade besvären, det var skolan, skolarbetet, det var relationerna och det var kroppen.
Mm.
Men nu pratar jag om den ena gruppen. Vi måste prata om den andra gruppen sen också.
Ja.
Men det var väldigt tydligt och förvånande för oss och för studenterna som transkriberade.
Ja. Men vad visade mer i forskning, alltså typ den här andra gruppen? Alltså...
Den visade att de här besvären också representerade väldigt djupgående problem.
Mm.
Vi fick ta del av väldigt tunga berättelser om erfarenheter som ungdomarna hade av övergrepp, konflikter i hemma eller väldigt allvarliga skolproblem där man skäms för att man inte lyckas eller att man har för höga krav på sig själv, ska lyckas jämt.
Exakt.
Och få för stor press på sig, så att det är två typer av allvarliga skolproblem.
Mm.
Men det kunde också vara dödsfall i familjen. En förälder som har dött. Eller någon olycka man har varit med om. Det var väldigt tunga berättelser som vi fick del av där.
Mm.
Och där, så att vi ser liksom, det var då vi liksom förstod också den här enorma bredden vi pratar om inom begreppet psykisk hälsa.
Mm.
Och att här mötte vi en grupp som behövde definitivt hjälp, individuell hjälp från sociala myndigheter eller barn- och ungdomspsykiatrin eller kurator på skolan eller en lärare som hade möjlighet att engagera sig. Så att men det som var intressant där var ju också att det ofta var en problematisk situation som skapade den här psykiska ohälsan som var ganska djupgående.
Mm. Men de som var i den gruppen, alltså där det var mer djupgående psykisk ohälsa, kände ni att de var medvetna om allvaret i det och att de visste att de behövde hjälp och fick dem hjälp?
Ja, men det var mycket klokskap där. Det var någon som sa att nej, men jag har de här problemen och jag vet att jag kan prata med min mentor, men jag känner att jag har lärt mig att hantera det här. Och jag vet att jag ibland upplever meningslöshet. Och så vet jag vad som får mig att må lite bättre. Så att, men det var en sällsynt berättelse. Den vanligaste berättelsen var, jag måste få hjälp.
Mm.
Men jag vet inte hur jag ska kunna få hjälp. För jag kan inte styra upp den här situationen.
Nej.
Så att där såg vi ett stort behov av att elevhälsan får resurser. Det är liksom, en psykolog kan ha hur många skolor som helst att ta hand om. Det blir tunt.
Exakt.
Så att, ja, men det fanns en, de allra flesta i den gruppen sa, jag vill ha hjälp. Och vår uppgift som intervjuare blev ju verkligen att kolla upp, nu berättade du något väldigt svårt för mig. Vem pratar du med? Har du någon vuxen? Och pratar med, och någon kunde säga, nej, faktiskt inte. Och då sa, men vill du ha hjälp med att boka en tid med kurator här på skolan? Ja, det vill jag.
Mm.
Så att det var... Man ser att det finns vägar att gå och att de är ganska medvetna om vad de behöver, ja, eller exakt, klarar av. Eller.
Där blir det med ett sånt, alltså jag tycker liksom det finns typ två svek mot dagens unga idag i detta. Dels är det just det här med att liksom, ja, men vuxenvärlden lite har problematiserat så mycket kring den här generationen, att ja, men de tror att allt är psykisk ohälsa och de känner efter så himla mycket. Men det är också det här med att, ja, men det är viktigt att prata om när man mår dåligt och också söka hjälp, men då finns inte hjälpen där för att resurserna är alldeles för få. Mm. Så det blir liksom, ja, det blir mycket svek tycker jag från vuxenvärlden.
Absolut. Och den gruppen vi pratade om nu sist, det är ju otroligt viktigt. Man ska inte behöva vänta, nej, i månader.
Nej.
Det är som att bryta ett ben och hamna utanför akuten och säga, men om 3 månader, exakt, kan du få tid.
Ja.
Det går liksom inte.
Nej.
Medan den andra gruppen också behövde, den som beskrev vardagliga problem, de behövde också stöd och hjälp, men ja, av ett helt annat slag.
Ja, exakt.
Och om vi gick in med det arbetet som man jobbar mycket med på skolor, om vi kanske tog ännu mer krafttag i det, så skulle vi undvika också att det förändrades till djupgående problem.
Ja, precis. Men i det här liksom forskningsprojektet som du har varit med och drivit, hur gick ni tillväga rent liksom praktiskt?
Vi vände oss till 2 olika skolor, för vi ville ha en innerstadsskola och vi ville ha en skola på landsbygden för att få en bredd i svaren. Och så rekryterade vi 41 elever i årskurs 9. Och kom dit först och berättade om projektet, och sen återkom vi när vi hade fått svar vilka som ville vara med. Och så intervjuade vi först varje elev enskilt, och sen fick de välja, para ihop sig i grupper, gruppera sig heter det kanske. Och då hade vi gruppintervju där de fick diskutera begrepp som ångest och depression och de här frågorna och vad de står för, de här besvären som man frågar efter. Så det blev 2 intervjuer med varje elev. Och sen efter ett antal månader eller ett halvår så kom vi tillbaks till skolan och hade gjort en preliminär analys. Och så presenterade vi uppfattade så här, och då ville vi ha lite feedback. Och det fick vi. En sak som vi fick hjälp med var att vi hade, från början så beskrev vi den här andra gruppen som långtgående problem. Men då opponerade de sig och sa, men det stämmer inte. Det kan vara ett kort, och det kan vara en plötslig händelse som gör att jag faller rakt ner.
Ja, exakt.
Förstås, om man mister en förälder eller är med om ett övergrepp. Så de hjälpte oss att komma fram till att den gruppen bättre representeras av begreppet djupgående problem.
Ja.
Så det var bara ett exempel, men det är väldigt spännande att komma tillbaka och berätta, vi har tolkat era svar så här. Vad säger ni?
Ja. Fint med då att bara, nej, nu har ni faktiskt missuppfattat.
Ja, så klokt.
Ni skulle kunna,
ja,
ni kan hjälpa er här.
Ah, så intressant.
Men hur tror du då att medias rapportering påverkar ungas egna uppfattning om den psykiska ohälsan?
Ja, men jag ser ju hur man har i många olika sammanhang forskat om vad våra berättelser gör med oss. Vi är ju inte, ibland, första gången jag gjorde en intervju med utbrända lärare, så kände jag mig besviken, för när den läraren kom in i rummet så sa personen att, ja, jag var på världens bästa föreläsning igår kväll om utbrändhet, så nu ska jag berätta för dig. Och jag var student och tänkte, men nej, vad tokigt, jag vill ju höra vad du tycker.
Ja.
Men det finns ju inte, vi tycker ju det vi kan och det vi har läst på och det vi har lyssnat på. Det, självklart har vi ett inre där vi tänker själva, men allt är ju påverkat av vårt tal om saker och ting. Och därför, jag kan inte tänka mig, om jag en gång i månaden läste i tidningen att forskare på universiteten mår fruktansvärt dåligt och deras besvär har ökat. Det har de säkert gjort. Men om jag fick en bild beskriven av min yrkeskategori eller av min ålderskategori, att nej, men de mår inte bra, de känner oro, de har svårt att sova. Alltså, jag vet inte om det skulle gynna min tanke om mig själv. Mm. Och om vi är oroliga för att unga kanske söker vård när någon har gjort slut, och det kanske snarare vore bättre att prata med någon, då är ju inte den bild och berättelse vi skapar kanske inte optimal om vi hela tiden ska rapportera. För vi glömmer ju också, det är ju inte bara det att vi rapporterar det, utan det är ju också att det döljer andra saker.
Ja. Mm.
Våra diskurser döljer andra samtal. Så vi kunde ju prata om barns och ungas längtan och ambitioner och behov av en bostad även om man växer upp i Stockholm. Mm. Alltså det finns så mycket. Och som du nämnde om det här att vi inte kan ta om hand när någon mår dåligt.
Mm.
Ska jag vänta så här länge? Vi kunde ju prata mer om behoven och... Så jag tror att det inte är optimalt att föra fram en retorik om det här hela tiden.
Men i er forskning så skiljer sig måendet mellan tjejer och killar. Och liksom också hur man talar om psykisk ohälsa mellan, eller vad gäller killar och vad gäller tjejer. Hur då?
Jag måste säga att vi inte såg den skillnaden.
Nej,
så
mycket. Oj.
Ja, men det är helt okej, för i det jag skriver refererar ju till annan forskning.
Ja, just det.
Så att det är helt korrekt. Men vi... Jag tror också att vi var präglade av att vi hade läst på tidigare forskning som försökte visa på genom intervjuer med unga att tjejer och killar pratar på olika sätt. Mm. De kanske inte mår så olika och kanske inte upplever vardagen och svåra problem på så olika sätt. Men man pratar om det på olika sätt och man har olika attityder.
Mm.
Killar har förstås ett manlighetsideal att förhålla sig till och tjejer har ett kvinnlighetsideal att förhålla sig till. Så att, och i och med att vi hade det med oss in i de här intervjuerna så försökte vi lyssna på både tjejer och killar. De flesta som slog sig ihop i grupper slog sig ihop med antingen tjejer eller killar. Sen några av grupperna där slog de sig ihop i blandade. Så det var väldigt roligt. Men då var vi ju väldigt uppmärksamma på hur pratar man. Och där kunde jag se i någon av killgrupperna jag hade så var man väldigt outspoken och pratade öppet om sina psykiska hälsoproblem. I en annan grupp kunde jag se att en kille som hade berättat om ganska jobbiga problem i den individuella intervjun inte sa något om det i gruppintervjun. Så att det kan vara ett tecken på att det bekräftar tidigare forskning.
Ja, just det.
Så att, jag tror att det är lite missvisande om vi tror att det här är en genusfråga.
Ja,
jag tror att det är en människofråga.
Man får inte göra det till en genusfråga i alla fall. Att så bara nej, unga tjejer mår så himla dåligt. Liksom.
Nej, det är nog en förenkling.
Ja. Men ni pratade ju mycket då med deltagarna om det här som de själva sa vardagliga problem och som de ju själva hellre sa djupgående problem än långtgående problem. Men hur beskrev de själva dessa problemen och var går liksom gränsen då mellan vardagliga problem och djupgående problem?
Ja, det här är ju intressant hur vi har delat upp det och det här behovet av att säga så eller så, präglar ju forskning och analyser till viss del. Men här var det så uppenbart ungdomarnas berättelser. Så att någon kunde betona, men jag har jätteont i huvudet just nu för att vi har mycket prov, men jag, i grunden mår jag bra.
Mm.
Och den där uppdelningen, medan en annan kunde säga, men jag upplever jättemycket av de här 8 besvären och det beror på att mitt liv är skit.
Mm.
Så att det blev, vi kom inte ifrån det. Jag försöker alltid tänka, men vi kan inte liksom ha det här dikotoma, antingen är det så eller är det så. För jag förstår ju också att ett djupgående problem kan ju minska av och så.
Ja, ja.
Och så behöver man exakt samma som alla de med vardagliga problem. Man behöver också bättre skolmiljö och tillgång till bra provschema och inte att allt hopar sig på en gång. Och de med vardagliga problem kan ju lätt bli ett djupgående problem.
Ja.
Så att den där gränsen finns ju egentligen inte.
Nej.
Men vi skapade den utifrån hur berättelserna såg ut. Jag brukar kalla det att vi fick 2 olika narrativ.
Ja.
Och vi blev tvingade att förhålla oss till det.
Ja.
Ungdomarna var jättenoga med den uppdelningen.
Ja, oh, gud, det är så intressant. Men forskningsrapporter och nyheter kring psykisk ohälsa baseras ofta på något som heter symptomskalor och självrapporterade besvär. Vad betyder det?
Ja, men det är precis det här, fråga 37 är ett exempel på det. Men det här förekommer i många olika versioner i alla möjliga enkäter. Och vi älskar ju enkäter, så att barn och unga får ofta fylla i det här.
Ja.
Att man då tänker att huvudvärk, yrsel, känna sig nere, svårt att somna och magvärk och så vidare, känna oro, är symptom. Och symptom på psykisk ohälsa.
Mm.
Så att man drar den slutsatsen, om någon rapporterar mer än 2 besvär i veckan så klassificerar man det som psykisk ohälsa.
Ja, det är typ lite som att har den här stickan då för om man har diabetes eller ej.
Ja.
Ja.
Så att man, och det är ju utifrån vår studie är ju det en lite för snabb slutsats, eftersom de här besvären kan här röra till väldigt många olika erfarenheter och problem.
Ja.
Vitt skilda typer av
problem. Och skilja väldigt mycket från dag till dag och vecka till vecka. Liksom.
Ja, och även stunden. För flera av ungdomarna sa, ja men alltså, det där beror ju väldigt mycket på vad som händer på rasten innan jag fyller i enkäten.
Ja, precis. Så är det ju. Det beror ju på minsta lilla. Så här, vad har jag fått för nyheter den dagen i form av så, hur gick det på förra provet? Eller vad är det för mat idag?
Ja, eller typ så, oj, nu fick jag ett sms från den där personen som jag har saknat eller som jag har velat ska smsa mig. Eller
det var superglad.
Ja, då blir man jätteglad för det. Alltså, ja. Men ni har ju också alltså då de här besvären, de här 8 besvären, till exempel då känt, att man känt sig nere eller känt sig nervös. Det är ju de här exemplen då på besvär som man får fylla i de här enkäterna. Men ni har ju också intervjuat de här personerna för att ta reda på hur man ens tolkar de här begreppen. Alltså vad betyder det att vara nervös eller att känna sig nere? Jag vet inte, jag tror att min tolkning förändras ganska mycket där också. Men varför är det viktigt att ta reda på hur man tolkar de här begreppen?
Ja, det ungdomarna lyfter fram var att det är så svårt att veta vad frågan betyder.
Ja.
Menar de lite nervös eller menar mycket nervös? Och det var då den här intervjupersonen sa, lite nervös tror jag alla känner sig varje dag, bara
exakt.
Det att ge sig iväg till skolan och arbeta, och där är det ju så uppenbart att man arbetar med 2 bedömningssystem när man är i skolan. Man ska bedömas för sina prestationer och man bedöms i kamratgruppen.
Precis.
Vad är normalt, hur ska vi bete oss, och är jag en bra kompis, blir jag innesluten eller utesluten. Så att där tyckte de att, och det var framförallt frågan om nervös de lyfte fram där, så jag har svårt att fatta den här frågan, jag har svårt att veta hur jag ska fylla i. För om jag då skriver att jag är nervös 7 dagar, mer än 7 dagar i veckan, då, och det, men det vet ju inte ungdomarna om vad frågan ska användas till.
Nej, precis.
Alltså det är så intressant. Jag för att så här, ja, där och där tänker jag med att den tolkningen också nästan kan bero på dagsform, att så här, gud vad känner jag idag, eller om jag är kanske lite, eller alltså,
ja.
Ja, det kanske också hänger ihop med om jag timmen därpå ska ha det där provet.
Ja, exakt.
Som jag inte har hunnit läsa på lika mycket som jag skulle vilja, eller som är mitt svåraste ämne, eller så att, eller att jag ska träffa en kompis som jag har haft en konflikt med. Så att det är så mycket som inverkar på tolkningen. Som
ja, precis.
Men du pratar om ett glapp här, alltså i berättelserna om, eller i berättelserna om unga psykiska hälsa. Vad tänker du, vad är det för glapp?
Jag tror att det framförallt är för att den här mediebilden vi pratar om, att man som skriver att ohälsan har ökat med 100% till exempel. Den är ju inte bara en mediebild, utan den finns också i politiska diskussioner. Och där har en kollega till mig på Tema Barn studerat hur man fram till 1990-talet pratade mycket om utsatta barn, problematiska situationer som barn och unga lever i. Men idag, efter 1990-talet, så förändras den retoriken till att handla om barn med besvär och risk för att utveckla psykisk ohälsa.
Mm.
Så helt plötsligt gick man från situation till symptom.
Ah.
Även i den politiska debatten. Ah. Och det har den här min kollega Sofia Littmark tittat på genom att studera motioner och debatter i riksdagen.
Gud vad intressant, ännu en gäst.
Ja.
Alltså gud vad intressant.
Det är jätteintressant.
Och det här visar ju att retoriken är, den finns i sammanfattande rapporter, vetenskapliga, den finns i massmedierapporter och den finns i politiska debatter.
Mm.
Och då blir det inte bara ett glapp i en berättelse, utan det blir ett epistemiskt glapp, brukar vi säga. Att, men vad bygger de olika berättelserna på för kunskap? Och då blir det ett glapp mellan det som bygger på en mätmetod och det som bygger på ett mer deltagarorienterat och processorienterat perspektiv.
Mm, ja.
Som är min ingång i den typen av forskning jag gör, som är mer kvalitativ. Där man försöker förstå vad handlar det om i kärnan. Vad är ungdomarnas egen förståelse?
Mm. Ja, för hur ska man då göra för att minska det här glappet, för det är ju väldigt viktigt att hålla koll på folkhälsan och, ja, men inte minst då i politiken, man behöver liksom veta hur man ska fördela resurser och liksom, ja, man behöver ju ändå ha koll på folkhälsan, så hur ska man då göra för att minska det här glappet lite, skriva om frågorna eller liksom?
Jag tror att vi behöver ha fler frågor.
Ja.
Vi kan behöva mäta saker, men frågan är om det är det vi ska basunera ut. För det är ju på samhällsnivå. Vi vill se vart pekar saker och ting. Och sen behöver man göra fördjupade analyser med hjälp av fler frågor, fler ansatser i forskningen, så att man bryr sig om att gå på djupet och att man inte tror att det är lika enkelt att rapportera de här siffrorna som de med diabetes.
Nej,
till exempel.
Precis.
Och där, varför det här är så oerhört viktigt är för att, och hur man då, som du säger, ska komma åt och överbrygga det här glappet. Det är att det som händer, som vi ser, är att man befinner sig i en komplex värld som skolan, där man mäts och bedöms både i prestationer och relationer, kompisar och sociala. Och som är bara ett nätverk av relationer till vuxna, till lärare, till elevhälsan, till kompisar. Sociala medier, där pågår mycket av det sociala livet. Så det komplexa har en tendens att överföras till en individs huvud. Hur känner du dig? Oro, ångest, depression, nervositet. Och då menar jag att det som blir så uppenbart i vår forskning är att det är inte här det sker. Så att vi behöver liksom återföra vårt intresse till ja, men vad gör vi här?
Ja,
kan vi stötta de här gruppprocesserna med konflikthantering? Kan vi ge bättre stöd till de som har svårt att lyckas med skola?
Mm.
Kan vi kompensera för olika bakgrunder? Så att vi behöver liksom minska det här glappet genom att återföra våra insatser där de behövs.
Mm.
Och inte som generell insats. Ja, för att det finns många program i skolan som går ut på att vi ska få ungdomarna att tänka mer positivt. Och när vi tittar på våra ungdomar ser vi att det är ingen av dem som skulle bli hjälpt av att tänka mer positivt. De behöver antingen hjälp med sitt vardagsliv i skolan eller med en problematisk situation.
Mm.
Sen tror jag att det finns både barn och unga och vuxna som behöver hjälp med det, att tänka mindre negativt.
Ja. Mm.
Självklart. Men det är inget program som löser de här problemen.
Nej.
Som vi kan skicka ut. Men vi har mycket av det i skolan idag. Och det tycker jag är problematiskt.
Ja.
Vi behöver identifiera vad är de djupgående och de vardagliga problemen på den här skolan.
Ja.
Och hur går vi in där?
Mm. Oh, det är så sant.
Ja.
Men liksom om man ser på så hur unga lever sina liv idag, det har ju liksom förändrats radikalt de senaste åren med tanke på liksom digitaliseringen och hur livet på sociala medier ser ut. Alltså, hur påverkar det unga idag, tror du?
Ja, det här är ju vårt nya forskningsprojekt.
Oj, är det sant?
Ja, så att vi har börjat med att intervjua. Och här fick vi rådet att välja antingen tjejer eller killar.
Okay.
Så vi började med tonårstjejer. Mm. Vilka influencers följer du som pratar om psykisk ohälsa? Och sen,
är det sant att ni gör? Nej, men gud vad spännande!
Vi är mitt i det här. Så att vi har gjort de intervjuerna. Och nu är vi på YouTube.
Mm.
Och gör... Alltså etnografiskt arbete är ju att vara i fält och undersöka vad händer. Det här är det svåraste fältet jag har befunnit mig i. Och min dotter undrar om jag verkligen ska hänga så mycket på YouTube som jag gör. Liksom 8 timmar ändå. Så där befinner vi oss nu och försöker se hur skildras psykisk ohälsa här? Och på vilket sätt?
Mm.
Och vad ser vi för spänningar i den skildringen? Vad händer på sidor som är beroende av följare, är beroende av sponsorer, är beroende av att sälja produkter och pratar om psykisk hälsa?
Ja.
Vad blir det för representation av psykisk hälsa?
Ja.
Och sen, och där är vi nu. We have got stuck in YouTube. And Instagram. Mm. Och sen ska vi tillbaks till tonårstjejerna med vissa klipp och säga, hur tolkar du det här klippet? För jag vill ju inte att min tolkning ska läggas på dem.
Nej.
Det här har jag sett, vad tycker du om det?
Utan
det här klippet tyckte jag var intressant. Jag tänkte, men här kommer ju det här och det här fram. Men nu ska vi ta med klippen till ungdomarna och visa ett antal klipp och få reda på, vad är din tolkning? Får du stöd av det här? Händer något annat när du tittar på det här? Och så vidare.
Mm.
Så där befinner vi oss nu. Det var ett långt svar på
Nej,
det.
Men, oj, vad intressant.
Ja, men också, kanske att vi också är poddvärlden med, kan man titta på. Alltså, jag tänker, visst, det är ju säkert lite samma alltså, mekanismer även där som för YouTube. Visst, YouTube tittar man också, det kanske tillför någon. Ja, det är så spännande.
Ja, där kanske man är då i forska. YouTubers vardag där det helt plötsligt dyker upp. Alltså psykisk ohälsa då, för att man, de kanske gör någon vlogg liksom.
Är det otroligt? Ja, det är gud vad spännande. Ja.
Men sen tänkte jag bara generellt så ser jag ju hur sociala medier är ett enormt stöd. Man kan lära sig mycket där. Man kan hitta andra som har liknande upplevelser och erfarenheter. Så att det är ju verkligen både och, för det kan också
vara såklart
ett problem att man, ja, men man pratar om att trigga ätstörningar eller självskadebeteende. Så att, och det här har ju inte i vår studie, tittar vi inte på det, men det har jag läst från andra forskare om hur båda sakerna sker. Så vi har mycket att hämta, stöd och kraft, men också finns det vissa varningsklockor.
Mm. Ja,
alltså, ja, det är så spännande.
Sjukt intressant. Men hur ser du då på framtiden och unga psykiska hälsa?
Ja, oh, det har jag inte tänkt på. Det måste jag tänka på nu. Ja, alltså, varje typ av intervjuer jag gör med tjejer och killar, förut på högstadiet och nu på gymnasiet, så slås jag av mycket klokskap. Och att, ja, men här finns mycket resurser och sånt som jag som mamma och nu till och med mormor och farmor slås av, så att jag blir orolig för saker och ting. Men när jag träffar de här ungdomarna och gör intervjuer, då känner jag att oj, vad de är medvetna, ja, och har verktyg. Ja. Så att det finns så mycket kraft och energi och förmågor som vi kunde stötta istället för att måla upp den där bilden.
Ja.
Av, så att jag är hoppfull. Sen lever vi i ett samhälle som pushar oss åt olika håll med starka marknadskrafter och ja, men ett samhälle som har blivit mer individualiserat, där var och en ska lyckas vara sin egen lyckasmed och ta sig fram. Och det där är, det måste ni ha ett eget poddprogram om. Och inte med mig kanske, det är inte mitt forskningsfält, men jag tror också att ungdomarna tampas med det samhälle vi har byggt upp.
Ja, så alltså. Men klokt, alltså jag skriver under helt på klokskapen, det har vi också märkt.
Ja.
Men och bara så här med, kan man, men om det här är 10 000 kronors frågan, men kan man säga att psykisk ohälsa har ökat? Kan man fortfarande säga det?
Jag brukar alltid säga att ja, men jag mäter inte och jag är inte expert på det. Men utifrån det vi har sett i den här studien och faktiskt utifrån vad väldigt många forskare, även de som jobbar med de kvantitativa metoderna, säger idag, så är det nog inte så att den har ökat. Det man framförallt ser, om vi då ska hålla isär allvarlig psykisk ohälsa och mer vardaglig psykisk ohälsa, så den allvarliga ser man ju på antal besök på psykiatrin och diagnoser, och där ser man ingen större ökning.
Nej.
Men man ser också att där finns ju också förklaringen att när stigmat för psykisk ohälsa minskar, så är det ju lätt att söka vård.
Ja, exakt.
Så att frågan är den är svår att mäta. Men hur som så måste vi liksom ta tag i andra sidor hos barn och unga än bara prata om deras problem.
Ja.
Och en kris.
Sant. Så. Då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Ja, men ni. Ja, men att få prata med er om det här, det inspirerar mig.
Ja,
jag var skittrött när jag kom hit. Nu känner jag mig jättepig.
Det märktes inte när du kom in här heller.
Det kom som en stor stråle.
Ja. Det här har varit så intressant.
Ja, verkligen. Tack.
Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Men alltså det jag var inne på nu innan intervjun, just att så här, har vi varit med och bidragit till en bild av, ja, men den här liksom alarmistiska bilden, eller den som kanske inte stämmer överens med verkligheten.
Mm.
Och där vill jag faktiskt skriva dig och mig lite fria.
Mm.
Och vet du varför?
Mm.
För att jag känner att när man pratar om Ångestpodden medialt, alltså när vi själva inte får vara med och representera, alltså när man pratar om oss, då är det ju så vi beskrivs.
Alltså, ja, då är det ju så, psykisk ohälsa ökar som fan.
Ja, liksom. Och att så, tjejerna som ska prata med om psykisk ohälsa, det har vi ju inte sagt sedan 2015.
Nej.
Så det är ju ganska så, lyssna på vår podd och kolla vad vi säger istället.
Alltså, ja, för jag skulle säga alltså så, Ångestpodden är, representerar vad ångest, alltså namnet Ångestpodden representerar innehållet. Ja. Det är ju allt ifrån att då ha ångest där det är kopplat till psykisk ohälsa, ja, men också den här vardagliga ångesten som vi vet är en del av livet.
Exakt.
Som sagt, Annette också påvisar att unga också vet.
Ja, men också så, det är skitmycket som är svårt att förhålla sig till.
Ja, och men det är jättejobbigt att vara människa liksom. Nej.
Men det har vi ju inte sagt heller. Alltså, det är det. Men man blir ändå så, var kommer den här bilden ifrån?
Ja, precis. Men det vet jag att vi pratade om i vårt seminarium i Almedalen också. Just det här med att det känns ju som att det är vuxenvärlden som lite så, ja, men knäpper till den här yngre generationen och tillskriver dem att de tror att allt är psykisk ohälsa, ja, när man vet att det inte är så.
Ja, men det är verkligen sant.
Ja. Skärpning, väldigt vuxna.
Ja, men väldigt så spännande. Ja. Och att det också forskas på det här.
Ja, vadå? Annette berättade ju för oss sen också att just nu håller de ju på med en ny forskningsstudie där de kollar just kring så här, ja, men hur ungas ideal förändras och påverkas via influencers som de följer i sociala medier. Det är ju otroligt spännande också.
Det, men då får hon komma tillbaka.
Ja.
När den är färdig, då blir det Annette tillbaka i ångest.
Jajamän.
Det var allt vi hade att bjuda på.
Det var det.
Ni ska njuta av sommaren. Och så vill jag återigen
Vi har ju redan fått vår första så semesterbild från en som, som låg inne i soffan. Solen sken ute, persiennerna var nerrullade och det var en film på tv. Fortsätt skicka sånt till oss, för vi älskar att
ja,
se
det. Och det är helt okej.
Okay. Ja, alltså,
jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det till mig själv ens för att jag ska förstå det.
Nej, precis. Så ni får gärna skicka det till oss så att vi blir påminda. För vi lever inte alltid som vi lär.
Nej, nej, gud nej. Långt ifrån.
Ska gudarna veta. Ja, men det var som sagt allt för den här veckan. Men vi hörs ju som vanligt, alltså nästa torsdag.
Okej, okay, puss puss.
Hej då.
Hej då.
Podplay.